Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och hälsa vi hjärtligt välkomna tillbaka till avsnitt 166 av Kedja ut, en podcast om discgolf. Och vi tackar ännu en gång för att just du har rattat in oss den här veckan också. Jag heter Tommy Bäcke och jag delar varje vecka med mig av tankar och idéer och åsikter tillsammans med norra Europas kortaste stubin, Nicke Nyman. Ja, för er som missade så lade jag ut en story på min Instagram förra veckan där Nicke visade vrede efter ett inspel som var, ja, kanske misslyckat. Vad har du att säga till ditt försvar, gubben?
Inget alls mer än att du ska vara försiktig med sånt där, Tommy. För jag vet hur du kan bli gnällig om saker du har sagt i podden som jag ska redigera bort. Så du får tänka dig för, unge man.
Ja, men jag har inte... Så jag bara sa hur det var.
Ja, men den var jag inte nöjd över.
Nej, men det är många här som inte vet. Eller som inte är nöjd över saker de har gjort.
Va? Nu förstår jag inte vad du menar.
Så var det med det i alla fall.
Ja.
Du, vi har ett ganska mastigt avsnitt att dra oss igenom. Så jag tänker att vi studsar in i det här egentligen på en gång. Tänker jag.
Ja, det är väl bara att köra, tänker jag. Jag kontrar med att säga, då kör vi bara.
Ja, jag tänker att vi kan börja med att tacka för den fina återkopplingen från förra veckans avsnitt med Josefin. Det är flera av er som har återkopplat med egna erfarenheter och upplevelser kring alternativa tees som blev en ganska stor puck. Så har ni missat det så gå tillbaka och lyssna på det.
Mm. Absolut.
Grymt. Jag tänker att vi ska börja prata lite grann om hur det är att vara TD och samtidigt väva in veckans, eller förra veckan blir det, förra veckans start av Västerbottenstouren.
Mm.
Jag har inte lärt mig det fortfarande. Och så ska vi prata lite tävlingar och så där och få en liten vinstintervju.
Ja.
Det blir jättemysigt.
Det blir nog bra, tänker jag.
Men i helgen som var så drog ju Södra Norrlandstouren igång, men även framförallt Västerbottenstouren sina första tävlingar för i år. Och där stod du som TD för Västerbotten nummer 1 i Sävar.
Mm.
Ja, och Tobbe Oskarsson vann NPO, Tindra Marklund vann FPO, Kion Ljum vann MP40, han har gått och blivit gammal nu.
Mm.
Och Magnus Sjöström tog hem MP50.
Mm.
Och i övriga klasser så vann Ronny Åström Intermediate. Och vem tog hem särspelet direkt, Nicke?
Tor Bergström.
Tor Bergström.
Amen.
Stort grattis. Timo Syviekurre och Umeås framtidshopp Walter Varg lyckades ta hem segern i juniorklassen.
Mm.
Efter en fin sista runda.
Timo vann i Novis, ska vi säga.
Timo vann i Novis, precis.
Mm.
Men den stora frågan är, hur känns det för dig så här efter ett 2 dagars event?
Fantastiskt. Jag tittar tillbaka på det här bara med glädje, faktiskt. Det har flyttat på jättebra. Folk har varit glada och nöjda. Det har inte varit några större grejer så där som har dykt upp. Det var en liten miss i kaddeboken som jag fick gå ut med info efter första rundan. Ett förtydligande kring en OB. Och så på ett hål. Men det var väl egentligen den enda hiccupen så som jag har stött på under helgen. Som jag tycker är någonting. Och liksom så där. Men det landar ju på mig som TD. Det är jag som har missat en grej. Och det har inte varit nog tydligt så. Så jag fick skicka ut ett meddelande i Qing. Vilket är kanske det bästa som har hänt. för mig som TD tycker jag, med den funktionen i King. Så att jag skickade ut i lunchpausen, skickade ut ett förtydligande kring den OB-förklaringen som fanns i CAD-boken. Och så. Så att, och det landade ju på mig. Jag hade lite för dålig koll helt enkelt på den grejen. Och det var en OB-linje som, det stod att det var OB-bäcken på hål 18. Och för mig är inte bäcken ens för huvud taget i spel. Det är så mycket träd i vägen. Du vet ju själv hur det ser ut på hål 18. Så här, det är ju, den är ju...
Jag funderar nu på vilken bäck det är.
Ja, precis. Och den är typ 10-12 meter från korgen kanske. Ish. Jag vet inte exakt hur långt den är från korgen. I riktning mot fotbollsplanerna. Det är ju samma dike som passerar hål 2 också. Ja. Och så. Och där står att det var OB-diket. Men på kartan så är det ritat OB-linje. Där vid diket. Och då var det frågan, då var det folk som var frågan kring, är det OB även på andra sidan diket? Och så det var det som en liten tvetydighet där. Så då skickade jag ut en förklaring, eller ett förtydligande kring den, att det är OB i diket och bortom. Eftersom att vi har ju som ingen del av banan som är, korgen står inte på den sidan, diket till exempel. Så det...
Jag hade ju tagit gruppbeslut, eller försökt få med gruppen där och tagit ett gruppbeslut och i så fall bara spelat bäcken som OB eftersom att det är det som står på.
Ja, men vad är det som styr? Texten eller bilden?
Var det på bilden, då är det även bortom.
Då är det en OB-linje.
Okej.
Okay, så att det blir som en tvetydighet, och då kan jag tycka så här att blir det tvetydigt så kanske benefit of the player. De spelade, någon grupp hade spelat en provisional men ändå fått samma resultat. Sådär. Men det är en sån grej som jag ska ha koll på, så det tar jag på mig helt och hållet. Det är för dåligt av mig. Det
var inga... Det stod ingenting om OB-linjer då?
Vad säger du?
Det stod ingenting om de OB-linjer som fanns. Att liksom, nej. Finns det en OB-linje så är det ju det som gäller kanske.
Ja, om den är ritad på kartan så kan man ju tycka och så. Men det är det här som är att man ska vara... Jag ska ju kolla upp det innan. Ja. Jag litade på CAD-boken fullt ut. Och så. Men det landade på mig att jag inte hade koll på det där. Så. Och det är ju ingenting man behöver liksom göra en biggie utav. Utan så. Men det är bara... Kan jag tänka att när man gör CAD-böcker att man måste tänka sig för... Text och bild, funkar de ihop? Eller blir det tvetydigt det man har skrivit kontra det som är på bild? Så att säga.
Men det är jättebra att den funktionen finns i King där du faktiskt kan gå in och förklara också. Och just i ett sånt läge där du kanske har en bild som säger en sak och en text som förklarar en sak, där blir det ju lätt otydligheter också. Jag hade fått för mig att det inte fanns någon bild utan att det bara var texten som gällde utifrån det jag visste från de som har spelat tävlingen då. Men då blir det lite annat såklart om det säger två olika saker och sen kanske det inte finns någon OB-linje på banan heller. Då kan det ju behövas ett förtydligande från TD såklart.
Ja, precis. Och, men som sagt, den där tydligen var den i spel. Men det landar på mig. Det är såklart, det får jag ta ansvar för. Men det var ju inte så att tävlingen avgjordes på grund av det där i någon klass. Så, utan inte seglaren i alla fall, kanske. Det kanske någon placering upp eller ner, så. Men så att det var väl det. Det är väl den enda hiccupen. Sen hade tydligen King hade hängt sig någon gång för någon grupp under rundan, sista rundan, under finalrundan.
Okay.
Varför vet jag inte, men tydligen så hade det varit någon gång den hade hängt sig. Jag vet inte varför. Kan det vara överbelastning eller något, jag vet inte. Det är ju fler än vi i landet som använder King, så att jag vet inte vad det kan bero på. Kan ju bero på telefonen också, det vet man ju aldrig heller. Det
är svårt att veta
faktiskt.
Förhoppningsvis så händer det inte igen.
Nej, exakt.
Men om man tänker kring just att vara TD på ett sånt här event, och jag tänker att vi ska prata lite om det. Hur det är att vara TD dels över en C-tier, men som även går över 2 dagar. Mm. Det är väl kanske inte jättevanligt. Inte för oss här uppe i alla fall, ska jag säga.
Nej, vi testar ju det här formatet nu för att se om folk är nöjda med det, eller om folk tycker att det suger, eller ja, vad det nu kan tänkas vara.
Mm.
Men vi testar det här nu. För mig som TD så är det väl inget... Ja, det blir mer tid, alltså lite mer jobb så över helgen. Men jag tycker bara att det har varit roligt. Alltså jag har inte haft någonting att klaga på alls. Så. Och jag skulle inte ha ställt upp och gjort det här heller om jag liksom hade tyckt att det skulle vara tråkigt. Så att vi testar det här nu. Så får vi se hur det slår ut. Får vi utvärdera till hösten helt enkelt. Nu ska vi köra det här på de här 5 tävlingarna vi har. Och sen utvärderar vi till hösten, så får vi se hur det kan bli till 2023. Om det blir någon förändring, om toren dör eller vad det blir. Det får vi se.
Men vad är det som blir ditt huvudsakliga ansvar över den här helgen och den här tävlingen då?
Ja, jag ska ju först och främst säga att jag står ju inte ensam i det här. Först och främst så vill jag göra en shoutout till alla de som jobbar med banan i Sävar och så. De hade en arbetsdag söndagen innan tävlingen där de hade varit ute och röjt på banan. Och då röjt, inte slyröjt, utan kanske städat banan lite och kastat undan gamla döda grenar och lite sådana saker. Så att jag såg inte allt på banan, men ganska mycket. Jag gick banan på fredag kväll och då var den liksom, kändes den som nu är den tävlingsredo. Så. Så de ska ha en stor cred att de har steppat upp och liksom kliver fram. Sen vi är ju en grupp på 4 personer som driver själva touren och som har tagit fram formatet och klassindelningar och sådana saker. Så att jag står ju absolut inte själv i det här, och jag ska säga så här: Hampus Råde är den som kanske som ska lyftas mest just nu. Det är jag, Hampus Råde, David Wiklund och Robin Marksén som är de 4 personerna i den här gruppen som har tagit fram formatet och tävlingsplatser och sådana saker. Men Hampus har gjort ett stort jobb i bakgrunden med lite administrativt och så. Kring priser och prispengar och allt det. Och sen, vi har som olika, vi tar olika punkter. Sådär. Vi stöter och blöter lite frågor med varann och sådär. Och jag tycker att det funkar bra. Jättebra. Det jag tycker som man ska tänka på, det är att man ska inte göra sånt här helt och hållet själv. Nu, Erik Melgen gör ju ett jättejobb och har gjort ett jättejobb så med sitt, och jag är djupt imponerad, för jag tycker att det är grymt skönt att vara en grupp som driver det här framåt och att man inte står själv i alla frågor. Men mitt ansvar, jag la upp hela touren i King, det är väl det som var mitt stora ansvar. Sådär, så, och sen var TD här i Sävar. Så, men jag kommer inte liksom bara nu och släppa allt och backa tillbaka. Jag kommer vara aktiv fortfarande kring de andra tävlingarna också och hjälpa till och stötta där det behövs och så. Men jag har ju tänkt försöka tävla nu de andra tävlingarna också.
Var det ett aktivt val att inte tävla samtidigt som du var tidigare?
Ja, det var det.
Gött. Hur ser du på det så här rent generellt, om man ska vara tidigare, speciellt kanske över 2 dagar där det blir lite mer fler rundor, det är mer att göra och mer som kan hända såklart då, eftersom att tävlingen sträcker sig över en längre tid. Men är det någonting du hade önskat att du kanske kunde tävla på samma tävling, eller hur ser du på det?
Nej, alltså jag hade ju en liten tävling här i Sävar i fjol med, jag vet inte hur många deltagare vi var, där jag körde min Bullseye Challenge.
Ja, just
det. Och då spelade jag ju själv också. Men det var alltså, det var lite stressande. Mm. Så fort det vibrerade, för jag var tvungen liksom vara standby på att svara på frågor eller vad som helst. Man vet ju inte liksom vad det kan komma för någonting. Så fort det vibrerade till i fickan, då tänkte man, ja, då ska man fokusera på det. Men det kunde bara vara att mamma skickade ett sms, men vad som helst. Men du förstår att då liksom man tappar fokus från, man kliver som ur tävlingsbubblan lite, så ska man fokusera på något annat. Och det kom någon fråga så där. Så det är väl det som jag känner liksom är. Det var en av anledningarna jag kände att. För när jag åkte hem på lunchen. Då ska jag hem och så ska jag hinna käka. Och så ska jag. Ja just det. Jag ska göra, starta igång. Liksom förbereda allting för runda två. Gruppindelningar och alla de grejerna då. Ändå King är ett fantastiskt verktyg. Och det gick ju ganska fort och smidigt. Det tog kanske en kvart att administrera till det inför runda två. Och en kvart är ju kanske ingen tid. Men ändå liksom det ska göras. Och, ja, hade det strulat till exempel. Då vet man ju inte hur det hade gått med allting. Så att ja, det var ett aktivt val nu att inte ställa upp och tävla. Faktiskt. Jag hade kanske velat tävla men jag valde att inte göra det. Och det är ingenting jag ångrar heller. Jag har haft det fantastiskt roligt ändå. Faktiskt.
Du såg ut att ha det riktigt glassigt på de bilderna jag fick i alla fall.
Du, första dagen så satt jag och huttrade. I min stor. Ja, jag satt ju still. Hela första rundan satt jag ju still vid hål 1. Hela första rundan i princip. Så. Bara för att liksom, ja, men, träffa alla grupper. Fråga, går det bra? Liksom, tuffar det på? Och så där. Och när man bara sitter helt stilla och så blåser det. För det blåser ganska mycket. Då blir man fort kall. Än om vi hade liksom varmt och skönt. Det var väl en 17-18 grader. Men det blåste väldigt mycket. Och ja, det var inga varma vindar. Så det var lite huttrigt så. Men jag ska inte klaga. Absolut inte. Det kunde ha regnat också. Så att, på så vis hade vi det fantastiskt.
Gött. Jag tänker vi ska snart tuffa vidare. Men jag skulle vilja veta lite grann. Hur ser förberedelserna ut? Du tog upp lite grann från Bullseye Challenge som du hade i fjol. Som var en endagars tävling. Lite mindre tävling.
Mm.
Hur skiljer sig förberedelserna från en sån typ av tävling. Och till en C-tier över 2 dagar?
Ja, det är väl lite mer administrativt jobb. Och sen var det ju mycket mer folk nu också. Så det var det liksom lite mer hålla koll på det. Och så. Men förberedelserna har väl varit liksom, där var det mycket diskussion. Vi har haft lite diskussioner, vi som i den här Tor-gruppen kring saker och ting. Men ingenting som vi har löst ganska snabbt och smidigt så någon utfört det. Liksom.
Mm.
Hampus la upp alla tävlingar. Eller vi liksom, jag la upp allting på PDGA till exempel. Så att alla tävlingar finns där för inrapporteringen. Och så det är väl lite sådana saker. Som, det jag tycker att man, och det gäller alla, det spelar ingen roll vilken typ av tävling det är. Men jag tycker att man ska förbereda sig med att liksom lägga upp tävlingen i PDGA. Se till att det är gjort. Man ska se till att man har inloggning till PDGA. Hur gör man inrapportering till PDGA? Alltså sådana saker. Det bör man förbereda sig på när man ska arrangera en tävling. Och det finns ju hjälp och stöttning att få, men ja. Så. Men det är väl liksom sådana saker. Sen måste man ju se till att man har en bana. Alltså det är otroligt, jag har ju haft otroligt tacksamt reservare som att dels det finns aktiva som jobbar med banan. Men sen att banan har ju inte så mycket, det är ju liksom inga vattenhinder i princip, jag har den här bäcken. Och sen är det elspåret som är OB. Det är liksom generellt, elspåret OB. Men sen i övrigt är det ju som inga grejer, det är inga mandon, det är inga sådana saker. Så att banan har man ju som kunnat släppa. Det var något tid som lutade lite grann som jag upptäckte tidigare under veckan liksom, men som varit riktat sådär inför tävlingen, så det var ju kanon, det var inga konstigheter så.
Gött. Jag tänker sista liksom, vad kanske blir mer från spelarhåll, men vad finns det förväntningar, vad finns det för förväntningar på dig som TD inför en sån här tävling?
Det vet jag inte, men jag tänker väl att det ska liksom funka bra med King och sådana saker. Att det ska funka. Vi har ju fått en del frågor. De som har avanmält sig om återbetalningar och sådana saker har ju varit en del. Men det har man ju försökt svara på så snabbt som möjligt. Det har kommit en del mejl och sådär. Men annars i övrigt, så det är nästan en fråga man får ställa till spelarna. Men jag har inte, jag hoppas jag har bett dem att få feedback också. Men det har ju liksom inte kommit något än.
Vill du ha tips? Skicka ut ett sånt Google-formulär och hoppas på det bästa.
Det tänker jag att det kan man nog kanske göra totalt efter hela säsongen. Tänker jag. För att sammanfatta alltihopa.
Ja, det eller så. Annars är det trevligt kanske att få färsk feedback också utifrån tankarna som, och tankar och åsikter som finns och som kommer direkt efter tävling, när du faktiskt har det färskt i minnet som spelare också.
Ja, det är ju sant. Det är ju sant.
Bara ett tips och det.
Ja, nej, det kanske jag gör. Bort,
skickar ni ut efter sista deltävlingen, då kommer folk ha med sig vad som det som har hänt på i Lycksele och på Penglund liksom, och helt kanske glömt bort det som var på Island eller Sävar.
Ja, precis. Jo, nej, men det är sant. Det kanske jag gör. Det kanske har kommit ut redan innan det här, innan ni hör det här.
Man vet aldrig.
Man vet aldrig, precis.
Nej, men som summa summarum, sjukt kul att säsongen är igång med touren även i Norrland. Som sagt, både Västerbottentouren och eller Västerbottenstouren och Södra Norrlandstouren är ju igång nu. Och ska bli sjukt kul att följa även det.
Mm.
Men jag tänker att vi ska lägga lite fokus på de tävlingarna som har varit här, som har haft lite större fokus, både nationellt och internationellt. Och om vi börjar i Filipstad, så gick ju Heatland Open av stapeln i helgen som var. Fredag, lördag, söndag. Och där vann Elias Lukkonen här sidan. Och vi ska ta och slå en pling till vinnaren i FBO, tänker jag.
Mm. Vi ska ordna det här.
Och för er som inte vet om det, så är det Amanda Lennartsson som vi ska se hur hon mår idag. Då har vi en färsk och nykorad vinnare av Heatland Open 2022 på tråden igen. Välkommen tillbaka till podden, och hur mår du? Stort grattis, Amanda.
Tack så mycket. Jag mår bra. Jag är väl fortfarande lite chockad, skulle jag väl säga.
Kan du inte ta oss igenom de typ sista två hålen och bara förklara hur känslorna gick där? Hade du koll på score överhuvudtaget? För det var ganska tajt.
Helt ärligt så hade jag inte koll alls på scoren. Jag förde score, men jag hade ingen koll på hur vi låg till eller någonting. Jag trodde ju att jag hade spelat bort mig på front nine, för den var ju ganska tuff för mig. men ja, jag tiade ju ut sist på 17 då de andra tre hade tagit birdie på hålet innan. Anniken, smack OB. Sofie, smack OB. Och då kände jag bara, snälla Amanda, ta inte den här tallen du också. Så, ja, nej. Jag drog ju OB längre fram då. Men ja, jag gick också OB. Men jag kände att, så länge jag klarar att ta bogin här i alla fall, så är jag nöjd. Ja, sen gick vi väl till 18. Ja, det enda som min caddy sa till mig, eller ja, min sambo då, sa var spela safe. Och jag tänkte, jag har inget att förlora. Så jag drar ju på världens drive, men jag tänker, bara den inte går OB så är det lugnt. Jag tror aldrig jag kastat så långt på 18 någonsin där borta, så... Jag var jättenöjd med driven. Hamnade i sweet spot. Och jag tänkte, vi kör ett inspel här då. Ett litet lätt. Och så blev den blev inte alls som jag hade tänkt mig i alla fall. Så den blev ju ganska kort och precis utanför circle one. Och som sagt, jag hade ju ingen aning om hur jag låg till. Men Sofie, som jag trodde då hade ledning, hade också en putt utanför circle one. Och missar den. Och jag tänkte, ja, men jag ska avsluta med, ja, men jag ska avsluta på topp helt enkelt. Och tänker, den här ska jag sätta. Och så sitter den och jag bara hör massa vrål i bakgrunden. Och jag blir ju glad liksom, för jag tänkte, yes, jag satte birdien. Springer fram och liksom blir jätteglad för det. Och så kommer Hanna springandes emot mig och kramar om mig och bara, du vann, du vann! Och jag bara, men vann, nej, du skämtar! Och då gick det upp ett ljus för mig att jag har ju faktiskt gått och vunnit. Det är helt otroligt. Det känns overkligt redan, fortfarande.
Det är helt underbart att du liksom är helt borta vad gäller score. Och liksom så här, spela lite smyga aggressivt ändå och så tar du hem hela klubbet. Det blir samma reaktion som Eagle hade på någon tävling i fjol. Där han inte hade någon aning heller. Liksom. Så fantastiskt roligt. Och vad glad man blir att höra liksom, det här nu.
Ja, nej men alltså helt ärligt. Jag tänkte ju efter front nine att nej, men jag är helt borträknad. Jag spelar för en tredje placering liksom. Och jag tänkte ju bara på mitt eget spel under hela rundan. Så jag tänkte ju inte alls på när det faktiskt gick lite sämre för de andra. Det tänkte jag inte alls på. Så att jag inte var borträknad, det fanns ju liksom inte. Eller ja, jag trodde ju att jag var det. Men tydligen inte.
Nej, kul. Men nej. Häftigt att avgöra på sista hålet också. Även om du är omedveten om det så är det ju coolt att få höra den historien som du berättar och samtidigt kolla på scorekorten där ni ligger lika inför sista hålet.
Ja.
Och du faktiskt avgör där.
Ja, det är helt otroligt. Alltså, hade jag vetat om att om jag sätter den här så hade jag vunnit, då hade jag definitivt inte satt den. Då hade vi gått i särspel. Så jag tror bara det var bra att jag inte visste det.
Mm. Det är otroligt häftigt. Och jag bytte några ord med din sambo igår kväll också. Han var också väldigt nöjd.
Ja, men det var han. Han var lite frågvis också här. Var 5 plus caddy eller vad betyder det?
Ja. En klassisk coachseger, men i discgolf.
Ja, okej. Okay. Ja, då var det som vi trodde då.
Definitivt. Man måste höja alla.
Absolut, och jag hade verkligen inte klarat det. Jag hade inte klarat det utan honom och inte utan Thomas som gick med mig på första rundan. Det är helt klart värt att ha caddy med sig.
Mm. Men bara kunna byta några ord och, liksom, och lufta tankar och få tips och tricks är ju fantastiskt.
Ja, gud ja. Det är A och O känner jag efter den här tävlingen. Det behövdes verkligen. Jag är inte van att ha caddy annars. Så att, ja, nej, men det kan jag gärna ta fler gånger.
Det här var också en väldigt stor tävling. Det är en Eurotour som du gick och vann. Hur känns det idag liksom efter igår? När vi spelade in det här, det är måndag idag. Men liksom, hur går tankarna?
Alltså jag har nog inte fattat än vad jag faktiskt har gjort. Det börjar väl sjunka in lite. Men jag gick ju liksom in med inställningen på den här tävlingen. Att men jag ska gå några chillrunder med ett par kompisar. Och bara ha kul. Ja, men jag hade verkligen inga förväntningar på mig själv. Jag hade absolut inte på kartan att jag skulle liksom ta en pallplats. För det var många duktiga tjejer med. Så att nej, jag hade nog räknat bort mig själv från början, skulle jag vilja säga.
Det ska man aldrig göra.
Nej, jag vet. Men ibland så tar det mentala över om man tänker nej, men så duktig är du inte. Du kan inte hoppas på för mycket.
Men sista rundan är din bästa runda. Nej, du gick andra rundan var bra också.
Andra rundan var nog min bästa runda, skulle jag nog vilja säga. Där, visst, jag började kämpigt på första två hålen, men sen så ryckte jag upp mig och spelade stabilt resten av rundan. Och sista rundan, så det var nog min, i alla fall frontline var min sämsta på tredje rundan.
Resultatmässigt var det ett kast sämre än första rundan. Men...
ja, precis. Men backnine var ju betydligt bättre än på någon av de andra, tror jag. Runderna. Och den sista alltså, tänker jag.
Ja, gud. Det var väl tre under sista rundan på backnine. Det var det bästa, absolut. Hur var banans skick? Passade det?
Ja, alltså den var jättebra, tycker jag. Karlhyttan har jag spelat förut, men på en ordinarie slinga, eller vad man ska säga. Och nu är den ju mer än halva banan är ju omgjord. Så att jag skulle inte vilja säga att jag har haft någon fördel riktigt av att jag har spelat den förut. Mer än bara några få hål. Men jag tycker om banan och jag tycker om det nya som de har gjort också. Men det är en bana som passar mig. Faktiskt.
Roligt att höra att vi får lite svenska framgångar ute på den här nivån också av tävling. Och det är ju faktiskt så att vi har nu vet jag inte riktigt vart vi ska ställa Ruth någonstans, om man ska kalla henne för svenska eller vad är hon, jänkare, kanadensare?
Oklart. Hon står som svensk på Perea.
Hon står som svensk på Perea. Då har vi liksom vi slår ju Norge i alla fall, så mycket kan vi säga. Och kanske Danmark också, jag vet inte vart de är ifrån allihopa. Men bra jobbat och fantastiskt roligt att du fick ta hem den där tävlingen. Som är så nära hemma också, tänker jag.
Ja, tack så jättemycket. Men det är ju, vad är det? 50 minuter hemifrån, ungefär.
Det är nära.
Ja, det är det. Men... det är ändå inte något som man åker och spelar på. Alltså så här vanligtvis. För jag har banor som ligger närmare. Och då blir det lätt att den glöms bort.
Det är inte att du ringer Elina och frågar efter en kvällsrunda liksom på Karlhyttan?
Nej. Nej, då blir det nog någon annan bana. Visst, ja.
Du, innan vi släpper iväg det, Amanda. Hur ser dina veckor som över ut? Hur ser planeringen tävlingsmässigt ut?
Helgen som kommer är det spelfritt. Då ska jag jobba. Men annars helgen därpå så är det väl NT Västerhaninge som är näst på tur.
Ja, det är redan. Ja, just det. Där är det ju.
Ja, precis. Över 4, 5, 6 juni. Är det.
Det stämmer det.
Sen så har jag lite dålig koll på vad som kommer efter det. Det kanske är Järva kanske.
Låter rimligt. Men du, Amanda, jättetack att vi fick ringa upp dig och stort grattis. Sjukt kul att det gick så bra och att du fick ta hem vinsten.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med igen.
Ja, ha det gott.
Ja, tack detsamma.
Så hörs vi.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej då.
Ja, gött att få köta lite med henne. Och att hon
det är ju ett otroligt framsteg, inte bara för svensk damdiskgolf att visa att vi kan stå bra liksom på en sån här nivå, utan vi visar ju någonstans att vi har svenska tjejer som kan stå högt upp på pallen och högst upp på pallen även internationellt nu också, i och med att det faktiskt är en Eurotour-tävling som Amanda går och vinner. Och Sofie på en andra plats och Annika Sten på tredje plats då.
Mm.
Det borde gått för framtiden för våra damer.
Oh ja. Oh ja. Nej, men det är roligt. Fantastiskt roligt. I alla fall. Och kul att en Discmania-spelare får visa vart skåpet ska stå, ja,
det
också.
Det kunde man väl gett sig. Fan, skulle dit också. Ja, i runda slängar. 1700 euro rikare. Tackar man inte heller nej till.
Nej. Verkar inte. Gött med lite cash på kontot så att säga.
Ja, precis. Får pressa Amanda på en pizza i Österhaninge sen. Som man får trösta med.
Eller bjuda på en pizza kanske du kan göra.
Ja, det kanske är jag som får bjuda på en pizza.
Ja, jag tänker det.
Ja, nej. Sjukt stort grattis i alla fall. Återigen. Det... Jag rös. När jag såg det.
Mm.
Och jag kan bara liksom tänka mig in i de känslorna som hon fick handskas med precis när hon insåg att hon faktiskt hade vunnit.
Ja.
Ja, men vi lämnar Heatland Open och hoppar direkt in i Disc Golf Pro Tour OTB Open som avgjordes i natt svensk tid i San Francisco, va?
Ja, de var ju där borta på västkusten någonstans.
Precis. Jag har inte sett jättemycket av tävlingen live. Jag såg lite grann i natt och ja, blev väl föga förvånad och fällde en liten tår i mitt öga i morse när jag vaknade och kollade resultaten. Och men jag tänker att Nicke, det här är din. Det är bara brista ut ditt lyckoråd.
Ja, alltså så här. Jag hade tänkt så här att jag måste se i natt. För jag skickade ut en skärmdump till dig när jag såg att han var på lead card. Ja. Och du bara, visste du inte? Jag bara, nej, jag har arrangerat tävling här igen, så jag har inte haft så mycket tid att kolla. Jag måste se så mycket jag orkar. Sen kommer jag på mig själv. Jag ska upp klockan 6 i morgon bitti. En måndag är måndag i sig, men den var trött också så där, så att jag, och till slut var jag satt och nickade typ vid 11:30 där och bara insåg att jag kommer inte att hålla mig vaken, det är helt kört. Så jag tänkte att nej, det får jag får sikta in mig på post coverage och se runderna i alla fall. Men sen när jag vaknade i morse då bara så här, nej, jag kan inte låta, jag måste kolla hur det gick så där. Jag tänkte så här, han kan lika väl vara 7 eller 8 liksom.
Men det var ju det man var rädd för, att han inte skulle hålla ihop det.
Ja, precis. Ja, men att han skulle få för sig att nej, men nu ska jag kasta över 15 träd istället för att kasta bredvid.
Mm.
För att det är häftigt. Typ. Nej, men så att jag kollade score och så bara, jaha. Jag bara, är jag på rätt runda? Är det liksom totalscoren jag tittar på? Ja, han vann alltihopa.
Och för er som inte vet vem vi pratar om, så är det Simon Lizotte som gick och vann sin första, ja, Elite Series efter 4 år.
Vi kanske ska säga det också. Precis, ja. Det är Lizotte vi pratar om såklart. Nej, men, så att det är ju fantastiskt roligt att han fick vinna igen. Efter som sagt, precis som du säger, 4 år. Sist han vann en sån här stor tävling var Memorial 2018. Och det var då han och Eagle började säsongen så otroligt starkt. Och de tog Eagle tog först, sen tog Simon, så tog Eagle igen och så trodde man att det skulle, för Simon var ju med där uppe i toppen. Så. Men som sagt, tiden har gått och hela den här covid-äcklet har ju varit som ett vakuum och det har flyttat på, åren har tuffat på, men man har som inte känt att det har varit liksom samma. Så 2018 känns ju som nyss. Jag kommer ihåg det så väl när han vann den tävlingen, men 4 år är ganska lång tid ändå. Sen dess.
Det är det.
Nej, men fantastiskt roligt och jag unnar honom verkligen det. Han, nu har jag ju suttit och sett post coverage allting här i eftermiddag innan, så att jag ska vara liksom förberedd inför det här för att se hur han har spelat, och det finns en vuxen man i den där kroppen, eller hjärna kanske jag ska säga. Han spelar golf alltså på riktigt. Och sen när man liksom hörde hans segerintervju efteråt också, bara, ja, men det funkar att spela Discord för att kasta 80% också.
Mm.
Liksom. Ja, okej, ja, men du driver ändå ut alla typ. Men bra att du har insett det nu. otroligt roligt. Och han, det man märkte lite grann på intervjun efteråt, att han var nog ganska rörd och fick nog liksom kämpa igenom. Det var nog inte bara att ta den intervjun. Man hörde lite där på läppen där. Så det var fint. Nej, jag tycker att det är sjukt kul att han spelar. Alltså det var liksom, det är liksom inte så här en lottoseger heller. Utan han spelar bra golf och förtjänar den där vinsten. Rakt
ja, av. Hands down. Han var, spelade jättefin discgolf hela helgen. Och utav det jag har sett. Och spelade jämnt framförallt.
Ja. Ricky var ju skadad. Så det kan man liksom inte förvänta sig att han skulle vara liksom där att slåss. Nu vart han väl typ ändå sexa till slut eller någonting.
Alltså är man där i startfältet. Han blev delad femma. Då tycker jag inte man kan skylla på att han är skadad. Och att han borde ha vunnit om han var frisk.
Nej, så det, är så här. Nej det säger jag inte. Det säger jag absolut inte. Men det är en faktor att väga in. Men Paul är ju frisk. Och han spelar inte alls bra.
Nej.
Jag är sjukt glad och tycker att det är sjukt häftigt att han visar att han håller fortfarande och att han förhoppningsvis kan kunna bygga vidare på det här nu.
Definitivt. Han puttar fantastiskt bra. Det är ju en var ju ett väder och en bana som passade hans spel definitivt 100%. Men att se honom putta så bra som han gjorde i helgen var en fröjd att se för ögat.
Verkligen.
Men 100% fairway hits och 100% C1X i sista rundan, det är bara hatten av.
Ja, verkligen. Det går inte att säga annat.
Nej. Han vinner den här tävlingen för Calvin Heimberg och Aaron Gossage. Faktiskt, som också gjorde en väldigt stabil tävling. Kul att se honom i toppen.
Ruggig forehand hade han.
Ja, verkligen. Han är väl gammal baseball pitcher, va?
Ja, något sånt. Något sånt.
På damsidan så vinner Paige Pierce för Natalie Ryan och Juliana Korver tittar upp på bronspengen.
Se där.
På det. Och ja, Paige gjorde det de skulle. Det var i mina ögon förväntat att hon skulle vara där och vinna. Det som var mer kanske förvånande var att Katrin Allen var så pass långt efter. Jag sitter och scrollar och försöker hitta hennes namn. Jag vet inte fan
om hon så. Ja, hon var långt ner. Hon var långt efter.
Men vart är hon då?
Långt ner.
Men
hur långt ner?
Ja.
Väldigt långt ner.
Ja, där nionde. Nej, vänta, jag skojar. Det var andra runda. Hon slutade nia, gjorde hon.
Ja.
På det. 15 kast efter Page. Så ja. Sådan att se ut. Det vi har att se fram emot i helgen är väl egentligen bara så att vi ska. Det är en finsk tävling i Heinola.
Heinola.
Pro Tour. Och ja, det är väl det.
Ja, det är ju här på hemmaplan har vi Master Junior SM som går att starta på Valls herrgård i Gävle. Fullt startfält. Och men det ska bli kul att se.
Ska du ner?
Nej, jag ska inte ner.
Nej. Då får vi väl ragga rapporter på annat håll. Får skicka ner någon korre.
Någon korre. Precis. Nej, jag har lite för mycket projekt som jag har styrt framför mig här hela våren. Det var för mycket med annat. Så att jag måste ta tag i saker och ting på hemmaplan den här helgen faktiskt.
Lycka till med det.
Ja, tack. Jag behöver all pushning jag kan få, kan jag säga. Framåt då?
Alltså jag tänker så här. Vi har ju pratat väldigt mycket tidigare i den här podden om att man borde ta sin träning på allvar och inte bara gå rundor som träning om man vill bli bättre discgolfspelare. Så tänk att det är på tiden att vi delar med oss som lite tips på upplägg och sådär som man kan köra som träning utöver sina vanliga casual-rundor.
Absolut.
Har du något som du kan dela med dig av vad gäller puttning, inspel, driving eller typ accuracy? Gap hitting och så vidare.
Ja, jag tycker ju att inspel och accuracy tycker jag hänger ihop lite grann. Eller egentligen alla hänger. Men jag tycker de två hänger väl mest ihop. så. Puttningen är inte min starka sida, ska jag säga. Mer än att man måste, där är det bara nöta. Och det är det med alla andra grejer också, men där tycker jag, puttningen tycker jag primärt är mycket nöta. Och sätta liksom, för det är det minsta du ska träffa av, om man så säger. Korgen är det minsta. Du kan, ja, klart du kan ha luckor som är mindre på banan, men de blir oftast mycket plinko på. Så därför tänker jag att puttningen är ju, du har din, jag vet inte om man kan tänka, ska man tänka typ 40 centimeter? 40 gånger 60 centimeter man ska tänka att man ska träffa av. Kanske. Någonstans där. Och det är väl det som jag tycker, att där är det bara nöta. Och även nöta in olika sätt att stå på. Inte bara stå stäger om man gillar det. Vilket jag gör. Jag puttar ofta så. Men jag puttar ibland även straddle. Straddle har jag tränat in också. För att ha. Ibland har man ett träd i vägen. Eller att man måste komma ut åt sidan. Så det är väldigt nyttigt att träna på det också. Jag bytte puttstil ett tag. Och gick från stäger till straddle. Straddle är då med fötterna parallellt bredvid varann. Medans stäger har du en fot höger eller vänster fram. Och så den andra snett bakom då. Så att säga. Och det gjorde jag att jag helt plötsligt har två puttstilar som jag trivs med och som funkar. Sen är jag lite bättre på staggered såklart, som att det är den min primära. Men straddle finns i alla fall, vilket jag är glad över faktiskt. Vad har du att säga kring just puttningen?
Nej, men där är väl egentligen, det är väl kanske den del i spelet som har absolut flest verktyg att hitta utifrån för att motivera sig själv och sin träning. Men det jag tänkte egentligen dela med mig av på upplägg liksom kring hur man kan träna puttning, dels off-season, dels in-season också, eller on-season. Och de två, alltså du har ju, men vad heter de, 360 appar som finns. Ja. Du har ju Julie som är ett finst upplägg, och även 360 som är en annan app som räknar poäng på lite olika sätt. Och jag drivs mycket av liksom siffror, poäng, se hur man blir bättre och sådär. Men så jag har kört i vintras och även fortsatt nu på våren och tidig sommar med Brody Smiths upplägg som han har kört. Och då har han kört 20 puttar från ett avstånd och liksom försökt sätta så många som möjligt från ett avstånd. Och ökat avstånd och så vidare, och så får man procentsats på det. Och han har ett, eller på, jag tror att det är på Foundations sida som de har ett färdigt Excel-ark för det här. Dock så är avstånden i feet, så jag har konverterat om det till meter bara. För att jag tycker att det är enklare. Sen har jag använt ett eget upplägg som jag har kört själv. Och då har jag utgått ifrån att du har ju faktiskt 18 hål på en runda som du ska slutföra. Och där har jag valt ett avstånd. Någonstans 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meter. Och valt 3-4 stycken av de här för varje gång. Så jag har valt 4 olika avstånd. Oftast kanske 7, 8, 9, 10 eller 6, 7, 8, 9. För att det här som jag behöver bli bra. Det här jag behöver sätta puttarna. Jag behöver inte träna liksom 5, 6, 7 gånger i veckan från 12 meter, för att det är inte här tävlingen avgörs, det är inte här jag kommer liksom avgöra en score, utan det är någonstans 6-10 meter upplever jag själv. Och då har jag valt ut så att jag har kört 4 olika avstånd och kört 18 puttar från varje avstånd. Och hur många av dem sätter jag? Har jag 18 puttar från 6 meter varje tävling, ja men då ska alla de sitta. Och därifrån gått på en procentsats. Och liksom kunnat utvärdera i efterhand då hur bra jag är från varje avstånd. Men någonstans kronan på verket i det hela har ju varit att det ska vara 18 puttar och ja, en putt för varje hål egentligen. Från det avståndet. Och det tycker jag funkar bra för mig i alla fall. Att man hela tiden har någonstans ett mål att sikta på. Då att avsluta 18 hål så bra som möjligt.
Mm. Precis. Jag körde ju inför säsongen 19. Alltså vintern 18-19. Då körde jag ju mycket Jyli körde jag då.
Mm.
Den finska varianten. Och nötte. Alltså jag körde varje dag. Jag kom hem från jobbet. Ut och körde direkt. Innan middagen körde. Och så käkade middag och så gick ut och så körde jag någon gång till. Och så nötte jag på så där. Och sen när man sen började spela på våren. Så hade jag alltså det, låg jag i cirkeln så hade jag otroligt mycket självförtroende att jag kommer att sätta den här. Och puttningen var ju helt fantastisk i början på säsongen.
Mm.
Och kändes bra. Men det här det kommer in det viktiga med det här med när man håller på med discgolfen och man satsar lite grann. Det är att man måste hålla igång träningen och nöta. Man liksom får inte släppa den. För det var det jag gjorde. Jag släppte ju putt-träningen. Liksom tänkte, ja, men nu har jag nött in det. Och nu kommer det här hålla i. Liksom. Men ju längre säsongen gick, desto sämre blev jag i cirkeln. Och sen när vi var framme typ i september, oktober. Sådär. Så var jag liksom livrädd för en 5 meters. Fast att jag i april, maj. Då tyckte jag en 10 meters var ingenting. Och det är det som är det viktiga. Och det är ju med alla momenten. Men framförallt kanske puttningen. Att den måste man hålla igång och hålla färsk.
Det är ju ofta en färskvara upplever jag själv också. Att det är någonting som kanske oftast inte behöver tränas på varje runda. Utan till exempel som på träningsrundor och sådär. Så går jag ofta kanske inte och puttar jättemycket på de rundorna. Utan då är det kastningen och försöka få in rätt typ av kast. Rätt, och välja rätt disk.
Ja.
Och så kommer puttningen med som en färskvara.
Mm. Precis. Så det är väl det viktiga att träna och nöta puttar. Men och sen även hålla igång det under säsong. Att man kanske istället för att fara gå en runda. Då kanske man gör olika puttövningar istället.
Mm.
För att träna och hålla igång puttningen. Stå på knä. Alltså massa olika varianter av puttning som man kan stötta på banan. Sen inspel som jag kanske själv tycker är en hyfsat. Det är i alla fall min starkaste sida. Sen är jag ingen jätteduktig spelare så. Men det är nog min starkaste del i spelet. Det är inspelen.
Där är det definitivt.
Och det är nog kanske det jag tycker är roligast också. Att träna på. Och det är kanske därför jag har blivit så pass duktig på det.
Mm.
Ändå. För att där får du liksom. Du får träna på. Speed control. Liksom hur hårt ska man kasta. Är det uppför eller nerför. Är det. Hur långt är det. Liksom att nöta in de här sakerna. Känslan att hur hårt ska jag kasta. Det tycker jag har varit fruktansvärt roligt. Faktiskt. För jämför man det liksom mot från tee, alltså driving-biten. Så visst, det finns väl en viss charm i det också. Men jag tycker att man blir fort mycket, mycket, mycket tröttare av det. Vilket i och för sig är naturligt. Men jag tycker inte att det är lika roligt på samma sätt. Heller. Och just det här med inspel, att man får träna på forma kasten. Alltså. Lägga disken på viss vinkel och se vad händer nu och sådär. Och jag har ju nött jättemycket, 30, 40, 50, 60 meter.
Mm.
Har jag nött jättemycket. Och så. Och där finns det ju olika appar för det också. Jag ska inte namnge någon, men det finns olika appar för det. Där man kan träna på det och så får man ut statistik på det. På samma sätt som du får med det här Excel-dokumentet. Och det här kan man ju göra. Man kan ju skapa hur mycket såna här olika dokument som helst. Och sprida runt som folk får ta del av. Just för att nöta på inspelen till exempel. Och även där så accuracy, träffsäkerheten på att träffa dina luckor. Där blir det en liten shoutout till Johan Järv. Han sa det att om man är på en fotbollsplan och tränar till exempel. Då kan man ta ett 7-manna mål. och ställa det kanske 40 meter ifrån dig. Om man då driving tränar till exempel. Att ja, men du kan bestämma att du ska träffa på den högra halvan av målet. Ska du träffa av nu när du driver. Mm. Du ska linea upp dig rätt för att träffa den halvan av målet till exempel. Så det är ganska bra att ta in sådana saker. För rent krasst så är det så att du kan ju inte påverka disken. Du kan inte påverka disken någonting när du har släppt den. Alls. Nej. Förutaget. Utan det är det som vad som händer de första metrarna som liksom kommer ge ett litet svar på vart kommer jag hamna någonstans.
Men det där finns det någonstans också två olika delar av det här med accuracy. Att faktiskt hitta av ett gap eller en, liksom en, ett område i luften som du faktiskt ska träffa med disken.
Mm.
Och sen så kommer vi till den där du faktiskt ska landa disken nära korg.
Mm.
Och någonstans att ha det som alltså att träna att träffa av en ja, men att träffa av ett gap i luften som genom ett sjumannamål till exempel eller genom vad som helst som finns i luften. Det kan ju vara mellan två träd eller liksom under en gren eller vad som helst.
Mm.
Och det tycker jag oftast är lättast att träna på banan. Att hitta av, ja, men det här hålet har en bra lucka att träna. Men ta för våran skull hål 4 på I20 till exempel. Mm. Eller hål 12 på I20.
Mm. Ja, absolut.
Eller för de som spelade SM på Mariehemsängarna 2020. Ja, men ta driven på hål 10.
Mm. Hål 7 också. För den
hål
delen.
7 också såklart.
Nej men så är det ju. Det är ju liksom det här med att nöta in det här och liksom lära känna sin bag, sina diskar.
Mm.
Det är ju en del i det här. Med liksom, ja, men när jag tränar inspel så tar jag oftast putters och approach-diskarna. Oftast. Sen ibland har jag tränat en del på längre avstånd också. Då blir det midrange liksom.
Mm.
Men även träna på det här med att kasta hisers och anhisers. Vilken disk ska jag välja för en specifik situation. Och det är det som, det kan vara lite klurigt att ta sig ut på en bana. Där det är mycket folk som spelar och får till ett vettigt träningspass. Där man
absolut, faktiskt siktar det ser mot ju möjligheterna olika ut för oss allihopa.
Ja, vars landet man bor och hur mycket tryck det är på banan där man bor och sådana saker.
Mm.
Men oftast så kan man alltid hitta någon del av banan där man kan hålla till liksom, och träna på inspel eller vad det nu är man vill greja på med. Men annars, hitta ett parkområde med träd eller vad som helst. Det, liksom, det behöver inte vara, man måste inte kasta just mot en korg. Det handlar om att träffa, att ligga i en yta som man får tänka, ja men det här är cirkeln eller det här är en landningsyta jag vill ligga på för att mitt nästa kast in mot korg. Det finns otroligt mycket man kan träna på. Därför jag tycker att inspel är så roligt att träna på för att man får, det finns många olika aspekter man kan ta in i, men framförallt det här med speed control. Vart jag vill ligga. Vart ska jag komma in på greenen någonstans. Hur beter sig disken när den landar. För det är en ganska vanlig grej som jag tycker att man ser. Att folk siktar rakt på korgen. Det är korgen som är målet. Och absolut, sätter man den från 60 meter, det är kul. Men det är kanske ingenting som man uppmuntrar till. Men gå för allt. Alltså nej. Förstår du hur jag tänker?
Ja, absolut.
Det blir mer som en bonusbörd eller en bonusigel eller vad det kan tänkas vara. Men att man ska försöka tänka, men om disken börjar fejda och jag har kastat rakt mot korgen, den går bara, åh den här blir jättebra. Och så börjar disken fejda och så sen kanske den skippar. Eller att, men förstår du? Ofta så blir det att när som en högerhänt backhandkastare kastar in mot korgen och den liksom få sin lilla fade så kan den ju rulla iväg ännu längre från korg.
Mm.
Med lite otur. Eller lite otur. Det är liksom. Det händer nästan alltid och alla. Och då är det liksom inte otur på det sättet. Så att sådana saker som man måste tänka på. Ja, men vars vill jag att disken ska stanna någonstans? Men jag vill att den ska stanna så nära korgen som möjligt. Ska du sikta rakt på korgen då? Nej, det ska jag inte göra. Jag ska sikta 10 meter till höger om korgen. För att du vet att den kommer. Ja, beroende på vad det är för disk ska sägas. Men liksom att är det någonting som kanske är överstabilt, ja men då kommer den att curla sig mot korgen. Så. Men det är sådana saker man lär sig när man tränar inspel också. Men hur beter sig diskarna?
Jag fick ju ett tips av dig på, det var en, du hade hittat på Instagram och skickade till mig, för att jag är alltid glad på att jag är jättedålig på inspel. Och jag har kört den några gånger nu, och det innebär att du har liksom, ja men, ta 10 koner där du sätter upp 2 stycken rakt fram och så 4 stycken till höger, 4 stycken till vänster i olika, mm. olika avstånd. Mm. För att någonstans träna in både backhand, forehand, anhyzer och hyzer, och även rakt fram då.
Mm.
Och det är någonstans mellan 100 till 250 feet.
Mm.
Ja, och så konverterar det till meter. Jag har inte det i huvudet. Jag är skitdålig på att konvertera rakt av sådär.
Ja, 30 till ja, men, 65 meter typ, ish.
Ja. Och därifrån någonstans köra en omgång med 10 diskar och träffa av olika områden för varje omgång.
Mm.
Och det tycker jag har hjälpt mig en hel del faktiskt, bara på att ja, men, hitta okej, hur flyger diskarna och vilken vinkel släpper jag diskarna på.
Mm.
Så det kan också vara någonting, vi kan lägga ut den i samband med Instagram, får vi göra det. Den kanske är patenterad.
Patenterad. Ja, nej, men vi kan göra en egen som vi patenterar.
Ja.
Som inte är en patentering. Så. Men nej, absolut. Det är ju mycket att tänka på. Mycket att lära känna sin bag också. För det tror jag det är många som byter diskar och köper nytt och testar och grejer och sådär. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att lära känna sin bag också.
Mm. Absolut.
Att man tänker att ja, men jag kastar bort en FD. Jag tar en annan FD och stoppar i. Och så tänker man att den kommer att bete sig likadant. Så är det ju inte. Hur mycket man än hade hoppats att det var så. Men så är det inte. Driving. Där är det ju. Ja, det har vi pratat om tidigare. Men det kan vara bra att filma sig själv också. Och se. Sen finns det ju folk att ta hjälp av. Om man vill det.
Absolut.
Men det är ju. Det är ju en tekniksport det här. Något enormt. Och det märker. Det ser man ju liksom. Bara nu i helgen ser jag. Liksom, de här som kastar riktigt långt. Det är. De har bra teknik. Och det är ganska effortless. Och så ser man någon som inte har lika bra teknik. Som verkligen tar i. Men det blir inte bra.
Nej.
Och sådär. Och det är faktiskt. Jag kommer inte hänga ut någon. Men en sak är säker. Att väldigt många spelare behöver lära sig speed control. Alltså på riktigt. Jag satt ju. Hela första rundan satt jag över hål 1. Som jag berättade tidigare. Det hålet är 55 meter. Ganska öppet. Men det är lite träd och så kring greenen som kan ställa till det. Och så. Men jag kan säga att jag har sett drivar från 10 som skulle kunna ha gått 75-80 meter.
Och ja, det är sådär. Då missar man green.
Ja, man missar green. Så att där är det. Och där kommer in det här med, liksom lite, med känslan och speed control. Och det kommer in där. Så att det finns mycket att träna på där. Och var av disk också ska sägas.
Där jag kör var senast idag i morse och tränade just med drivers. Både fairway och distance drivers. Att dels när man kollar okej, vad är det för vind. Att faktiskt veta okej, men hur beter sig diskarna beroende på vad det är för vind. Jag tror att jag har precis lärt mig liksom, att kliva upp på 10 och känna okej, men hur blåser det? Inte att det blåser storm emot mig eller liksom medvind eller motvind. Men hur ligger liksom den bris som kommer nu? Ligger den höger-vänster? Ligger den vänster-höger? Motvind, medvind och så vidare. Att faktiskt kunna ta hänsyn till det och veta hur sina diskar flyger. Och det har jag blivit extremt noga med nu när jag spelar, dels spelar träningsrunder men också ut och tränar driving själv. Men också att hitta av en antingen en korg eller en punkt där du faktiskt vill landa med disken. Och träna, okej, men vad tränar jag på för avstånd? 80, 100, 120 meter. Någonstans blir det för mig när jag tränar driving. Någonstans från 100 och uppåt. Om jag kastar distance drivers och fairway drivers. Okej, hur långt flyger mina fairway drivers? Hur långt flyger mina distance drivers? hur beter de sig i luften. Och där kommer ju den grejen in som du var inne på, att kanske inte bara sikta rakt mot korg. Tror mig, jag gjorde det idag och det gick inte bra många gånger. Utan att faktiskt behöva ta ut det lite grann och se hur påverkas disken i vinden. Det är främst det jag är ute efter kanske på när jag kastar drivers. Hur långt tar jag mig i olika vindförhållanden och vilken vind är det som ligger på just nu?
Jo, det är otroligt viktigt det där med att lära känna sina diskar. För det har man ju hört föreningar. Men varför gör den så där för? Mm. Det har man ju hört så många gånger på diskorfanen.
Ja, det är en klassiker.
Det är en klassiker.
Den var jättestabil förut. Men,
ja, precis.
Släpp den inte här nice då.
Nej.
Det har jag fått säga till mig själv många gånger också.
Ja, det har man gjort. Och man, men jag tycker någonstans att man spelar med samma bag över en längre tid, så blir det, känner man ju direkt att nej, det här vart inte bra. Ett dåligt släpp.
Det gäller någonstans att vara ärlig mot sig själv i sin träning också.
Så är det. 100%.
Att veta liksom, okej, men var det ett bra kast eller var det bara ett bra resultat? För många gånger kan du få liksom, ja men bra kast. Jag känner direkt i så fall om det inte är ett bra kast. Eller speciellt, jag har varit ute och pratat om på Instagram i veckan att jag tycker att min puttning är bra och att det är den som sitter. Ja, absolut, resultatmässigt många gånger så kan putten fortfarande gå in, men jag känner fortfarande direkt om det är en dålig putt eller inte. Det var som när du och jag var ute här i förra veckan och tränade. Det var många gånger jag sa liksom och suckade åt mig själv, men Tommy, precis när jag hade släppt disken, min putte gick ändå i. Men det är också för att jag känner att jag hittar inte den linjen och jag hittar inte den releasen som jag faktiskt vill ha när jag vet att det är en bra putt. Sen absolut, på tävling tar jag hellre det. Att jag kanske känner att det blir lite fel och att jag fortfarande putten går i. Än att jag känner att det är en bra putt och jag liksom drabbas av en kedja ut eller någonting. Såklart, men där på träning så är det inte det jag letar efter. Då är det att ha liksom consistency i hela putten.
Så är det. Nej, jag håller med. 100%.
Ja, förhoppningsvis så blev vi inte allt för långrandiga. Jag hoppas att folk kan ta med sig någonting av det också. Och med det sagt så jag är absolut inget proffs, utan jag delar bara med mig av egen erfarenhet av sånt som jag har lärt mig av själv och blivit bättre av. Och förhoppningsvis kommer bli bättre av också framöver.
Ja, men det är det jag tycker är den, jag tycker det är den stora skillnaden man ser när man är och ser liksom de bästa svenskarna spelarna i Sverige också när de spelar. De är bra på alla momenten i discgolfen. De är bra på inspelen, de är bra på speed control, de är bra från tid, de är bra på puttningen liksom rakt igenom. Och det är inte bara tur och flax att de har tagit sig dit. Det är träning, de har nött på alla de här momenten. Och vi vill ju såklart uppmuntra alla lyssnare här att fortsätta jobba på. Tugga på, bli bättre på det ni gör. Liksom, träna på det ni är bra på. Fortsätta träna på det för att hålla liv i det. Fortsätta träna på det som ni är sämre på.
Och sen finns det en anledning till att vi kanske inte har hållit oss till... Eller till att vi har hållit oss till de här alltså basic-kasten. När vi har pratat träning och träningstips. Och inte tagit med saker som scramble eller tomahawks eller forehand rollers och grejer.
Nej. Nej, men det är sånt som man... Det är liksom... Jag tycker att det är verktyg att ha. Men det får inte bli att man bygger för mycket av sitt spel kring att ja, men det spelar ingen roll om jag ligger i skiten. Jag löser det då. Liksom. Man får inte hamna i det tänket heller, för då spelar man.
Och det är ju sådana grejer som man kan få en liten aha-upplevelse av. Jag minns också tillbaka på SM 2020 på Mariehemsängarna när jag ser Linus Karlsson ligga i skiten i en buske mitt på fairway. Och han sliter fram en stillastående roller. Som jag bara, vad gör han? Och liksom få ner den i perfekt vinkel och lyckas få upp den och ligger i cirkeln. Det var ju fantastiskt att se då, men jag tror inte man förstår hur många gånger han faktiskt har gjort den grejen. Och liksom haft ett liknande läge, liksom tänkt att okej, den här disken måste jag sätta ner på den här vinkeln från det här läget för att den ska ta sig dit jag ska.
Mm.
Och på den nivån är inte vi. Jag är inte där, verkligen
Nej. Nej, men han har ju lärt känna sina diskar. Han liksom vet vad som liksom vad han ska göra. Han nött och tränat och nött och tränat och nött och tränat.
Och det blir ju någonstans nästa steg att liksom kunna ge sig ett läge eller ge sig själv förutsättningarna fast ens drive ligger i skiten.
Mm. Exakt. Nej, men det så är det. Det är ju det och som sagt, rundor är all ära, men ska man bli en riktigt bra discgolfspelare så måste man nöta på alla de här andra grejerna också. Man kan inte bara gå runda på runda. Visst, du kommer bli bättre, men spelar du bara samma bana, till slut blir det slentrian, du vet vilka diskar du ska ha. Till slut så har du 7 diskar i bägen på din hemmabana, för du vet att jag ska kasta den här där, den där där. Och jag ska,
nej, men med det sagt, även att skit inte att gå dina casual-runder. Utan för någonstans så är det ju under runderna som du hamnar i de här lägena. Som du faktiskt behöver lära dig av. Också. Så det är ju någonstans att hitta den här fina balansen mellan att gå träningsrunder, casualrunder, träna driving, träna inspel och göra den här kanske inom situationstecken lite tråkiga träningen.
Mm.
Jag vet själv hur jag har känt liksom hela helgen att liksom, ja, men jag borde gå och ställa mig och kasta. Det gjorde jag i morse istället. För igår var det mycket roligare att spela pargolf.
Mm.
Så ja, men någonstans hitta självdisciplinen, och jag tror att blandningen av det är absolut bäst för att nå framgång.
Mm. Har man möjlighet, lägg upp ett veckoschema där du liksom tar dig igenom alla moment under en vecka, och sätt dig ner och planera i förväg, vad tänker jag att jag ska träna på? Jag ska träna inspel på torsdagar. Vilken typ av inspel ska jag träna på torsdagar? Ja, men den här torsdagen ska jag träna från 40 meter och in. Nästa torsdag ska jag träna high-serien-spel. Och så, till exempel.
En klassisk byggarsplit, ska jag säga. Nu har jag varit seriös och för monoton för länge sedan. Jag måste jag klämma in med lite oseriositet här också.
Ja, men jag har inget mer att fylla på den här veckan, Tommy.
Nej, det känns som att vi har fyllt ut den här tiden ganska bra. Tänker jag.
Mm.
Och jag hoppas att ni andra tycker det också. Jag vill säga stort tack till alla som lyssnar, och speciellt till alla våra patrons som är guld och som gör det här möjligt.
Absolut, jag håller med. Som såklart, vi är enormt tacksamma för ert stöd och så. Ja, jag har inte mycket mer att säga just nu. Jag säger stort lycka till alla er som ska till Gävle till helgen. Jag hoppas att ni får fint väder.
Och det ska regna.
Fin discgolf. Ja, men jag hoppas ändå att de får fint väder. Ja. Och än en gång stort grattis till Amanda till vinsten på Karlhyttan.
Stort grattis. Jättekul.
Ja. Och nästa gång vi puttrar henne, Tommy, vad gör vi inte då?
Vi puttar inte kedja ut.
Bra där. Tack till Marcus Lind och Emil Andersson för vinglar och grafik också, såklart. De får vi inte glömma bort. Ha en fin vecka, så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.